Det här är hörförståelseprovet i svenska, medellång lärokurs, och det består av 4 delar. En del avsnitt får du höra 2 gånger och en del bara en gång. Före varje avsnitt berättar vi hur du ska göra. Nu börjar provet. Lycka till! Här börjar del 1, som handlar om en ö utanför Vasa i Österbotten. Du får höra Axel Mattsson berätta om livet på ön. Först hör du berättelsen som en helhet och sedan i 4 avsnitt. Efter varje avsnitt har du ungefär 20 sekunder på dig att titta på varje fråga och ungefär 15 sekunder att välja rätt alternativ.
Havet är en del av livet för de 500 människor som bor på Bergö. Som mest var invånarantalet dubbelt så stort som idag. Axel Mattsson är en av dem som har följt utvecklingen på Bergö på nära håll. På den tiden Axel var ung levde man på fiske, sjöfart och jordbruk. Då fanns det 300 kor på ön. Idag finns inga kvar. Det är indragningar, nedskärningar. De unga söker sig till städerna. Framtiden ser inte alltför ljus ut.
De sociala kontakterna fungerar också annorlunda än förr. Förr kom man nog mycket närmare varandra när man umgicks. Man behövde inte bjuda hem folk. Om man kände på sig att man ville hälsa på hos grannen så gick man bara dit och där kunde det vara en hel del andra bekanta. Numera sitter var och en framför tv-rutan. Men när jag tittar på rederier ska man nog helst inte ringa eller komma på besök. Det är en serie som jag verkligen har följt med. Det är ju så att jag tittar ju mest på Sveriges tv. Sen såg jag också på Skärgårdsdoktorn. Det var ett väldigt bra program. Men när nyheterna kommer, då byter jag till de finlandssvenska programmen. Jag sysslar också en del med att bygga träbåtar. Men det är dåligt med kommersen. Folk vill ju mest ha plastbåtar nu för tiden. Jag säljer 1 eller 2 båtar per år. Jag är ju inte beroende av dem, för jag är ju yrkesfiskare. Men när det är dåligt väder så det är ju bra att ha någonting att göra inomhus. När det gäller framtiden på Bergö. Folk försöker hitta på allt möjligt för att klara sig. Men det vill inte riktigt lyckas. Jag vill inte se mörkt på tillvaron. Jag skulle vilja att Bergö ska leva och följa med utvecklingen. Nu känns det som om utvecklingen kör över oss. Och Bergö blir en tom ö.
Nu får du höra samma berättelse uppdelad i 4 avsnitt. Titta på fråga 1.
Havet är en del av livet för de 500 människor som bor på Bergö. Som mest var invånarantalet dubbelt så stort som idag. Axel Mattsson är en av dem som har följt utvecklingen på Bergö på nära håll. På den tiden Axel var ung levde man på fiske, sjöfart och jordbruk. Då fanns det 300 kor på ön. Idag finns inga kvar. Det är indragningar, nedskärningar. De unga söker sig till städerna. Framtiden ser inte alltför ljus ut.
Svara på 1, titta på 2 och 3.
De sociala kontakterna fungerar också annorlunda än förr. Förr kom man nog mycket närmare varandra när man umgicks. Man behövde inte bjuda hem folk. Om man kände på sig att man ville hälsa på hos grannen så gick man bara dit och där kunde det vara en hel del andra bekanta. Numera sitter var och en framför tv-rutan. Men när jag tittar på rederier ska man nog helst inte ringa eller komma på besök. Det är en serie som jag verkligen har följt med. Det är ju så att jag tittar ju mest på Sveriges TV. Sen såg jag också på Skärgårdsdoktorn. Det var ett väldigt bra program. Men när nyheterna kommer, då byter jag till de finlandssvenska programmen.
Svara på 2 och 3. Titta på 4.
Jag sysslar också en del med att bygga träbåtar. Men det är dåligt med kommersen. Folk vill ju mest ha plastbåtar nu för tiden. Jag säljer 1 eller 2 båtar per år. Jag är ju inte beroende av dem för jag är ju yrkesfiskare. Men när det är dåligt väder så är det ju bra att ha någonting att göra inomhus.
Svara på 4. Titta på 5.
När det gäller framtiden på Bergö. Folk försöker hitta på allt möjligt för att klara sig. Men det vill inte riktigt lyckas. Jag vill inte se mörkt på tillvaron. Jag skulle vilja att Bergö ska leva och följa med utvecklingen. Nu känns det som om utvecklingen kör över oss. Och Bergö blir en tom ö.
Svara på 5. Här börjar del 2, där du får höra om en resa med problem. Du får först höra berättelsen i sin helhet och sen uppdelad i avsnitt.
I ett helt år hade Maria Acheli planerat att åka till USA för att besöka en gammal klasskamrat som hon inte hade sett på många år. Väninnan studerade engelska vid ett universitet i Kalifornien. Pengar för resan hade Maria försökt spara ihop, men blev ändå till slut tvungen att be sin mamma om ett lån för att alls kunna resa. En dag före avresan upptäckte Maria till sin förfäran att passet höll på att gå ut. I sista minuten rusade hon till polisen och fick ett provisoriskt pass. Lättad satte hon sig sedan på flyget. Men i passkontrollen på flygplatsen i USA blev man misstänksam när man såg Marias tillfälliga pass och började därför fråga ut henne. Passpolisen fick då bland annat veta att hon hade varit i USA som utbyteselev. I sin databas såg de att detta stämde, men där saknades uppgifter om inrese- och utresedatum. Exakt när hon hade anlänt och rest ut hade Maria naturligtvis glömt. Hon hade inte haft någon orsak att lägga det på minnet. Det stod ju i hennes riktiga pass. När det sedan framgick att Maria hade bara en liten summa pengar i plånboken blev utfrågningen ett regelrätt förhör. Det hjälpte inte att Maria visade upp sitt visakort och bad poliserna följa henne till en bankomat för att hon skulle kunna bevisa att hon hade 1 000 dollar på kontot. Den minimisumma en studerande måste ha för att komma in i USA. De vägrade att göra det. Sa att det inte hörde till deras jobb. De vägrade också att ha kontakt med hennes svenska bank. De påstod att hon ljög. Efter förhöret ville Maria läsa igenom protokollet. Poliserna vägrade att låta henne göra det. Hon hade därför inga möjligheter att korrigera eventuella fel, men var tvungen att skriva under. Sedan upplyste poliserna henne om att hon skulle bli utvisad och satt på nästa flyg till Sverige, eftersom de trodde att hon inte hade några pengar. Poliserna påstod till råga på allt att hon illegalt tagit sig in i landet eftersom hennes pass saknade de rätta stämplarna. Efter allt detta fotograferades Maria och polisen tog hennes fingeravtryck. Sedan fördes hon till häktet där hon placerades i en cell över natten. Hon fick varken kontakta svenska ambassaden, ringa sina amerikanska vänner eller kontakta en advokat. Följande dag sattes Maria på planet till Stockholm. Väl hemma i Sverige tog Maria kontakt med utrikesdepartementet. Där bad man henne skriva en utförlig rapport om resan. Hon har också talat med amerikanska ambassaden. En vänlig dam där lovade omedelbart undersöka fallet. Efter det har ingenting hörts. Maria själv antar att bakom allt som skett ligger rasism. Hon säger att hon visserligen är född i Sverige och svensk medborgare, men att hennes namn inte är svenskt eftersom hennes far kommer från Algeriet. Hon ser inte heller svensk ut och tillägger bittert: "Jag tror att en blond och blåögd person aldrig hade blivit behandlad på det här sättet." Myndigheterna däremot ser det hela som en kombination av en rad olyckliga omständigheter.
Titta på fråga 6 och 7.
I ett helt år hade Maria Acheli planerat att åka till USA för att besöka en gammal klasskamrat som hon inte hade sett på många år. Väninnan studerade engelska vid ett universitet i Kalifornien. Pengar för resan hade Maria försökt spara ihop, men blev ändå till slut tvungen att be sin mamma om ett lån för att alls kunna resa. En dag före avresan upptäckte Maria till sin förfäran att passet höll på att gå ut. I sista minuten rusade hon till polisen och fick ett provisoriskt pass. Lättad satte hon sig sedan på flyget.
Svara på 6 och 7. Titta på 8 och 9.
Men i passkontrollen på flygplatsen i USA blev man misstänksam när man såg Marias tillfälliga pass och började därför fråga ut henne. Passpolisen fick då bland annat veta att hon hade varit i USA som utbyteselev. I sin databas såg de att detta stämde, men där saknades uppgifter om inrese- och utresedatum. Exakt när hon hade anlänt och rest ut hade Maria naturligtvis glömt. Hon hade inte haft någon orsak att lägga det på minnet. Det stod ju i hennes riktiga pass. När det sedan framgick att Maria hade bara en liten summa pengar i plånboken blev utfrågningen ett regelrätt förhör. Det hjälpte inte att Maria visade upp sitt visakort och bad poliserna följa henne till en bankomat för att hon skulle kunna bevisa att hon hade 1 000 dollar på kontot. Den minimisumma en studerande måste ha för att komma in i USA. De vägrade att göra det. Sa att det inte hörde till deras jobb. De vägrade också att ha kontakt med hennes svenska bank. De påstod att hon ljög.
Svara på 8 och 9. Titta på 10 och 11.
Efter förhöret ville Maria läsa igenom protokollet. Poliserna vägrade att låta henne göra det. Hon hade därför inga möjligheter att korrigera eventuella fel, men var tvungen att skriva under. Sedan upplyste poliserna henne om att hon skulle bli utvisad och satt på nästa flyg till Sverige, eftersom de trodde att hon inte hade några pengar.
Svara på 10 och 11. Titta på 12 och 13.
Poliserna påstod till råga på allt att hon illegalt tagit sig in i landet eftersom hennes pass saknade de rätta stämplarna. Efter allt detta fotograferades Maria och polisen tog hennes fingeravtryck. Sedan fördes hon till häktet där hon placerades i en cell över natten. Hon fick varken kontakta svenska ambassaden, ringa sina amerikanska vänner eller kontakta en advokat.
Svara på 12 och 13. Titta på 14 och 15.
Följande dag sattes Maria på planet till Stockholm. Väl hemma i Sverige tog Maria kontakt med utrikesdepartementet. Där bad man henne skriva en utförlig rapport om resan. Hon har också talat med amerikanska ambassaden. En vänlig dam där lovade omedelbart undersöka fallet. Efter det har ingenting hörts. Maria själv antar att bakom allt som skett ligger rasism. Hon säger att hon visserligen är född i Sverige och svensk medborgare, men att hennes namn inte är svenskt eftersom hennes far kommer från Algeriet. Hon ser inte heller svensk ut och tillägger bittert: jag tror att en blond och blåögd person aldrig hade blivit behandlad på det här sättet. Myndigheterna däremot ser det hela som en kombination av en rad olyckliga omständigheter.
Svara på 14 och 15. Här börjar del 3a. Nu är det ett radioprogram där lyssnarna ringer in sina frågor till experter i studion. Du får höra varje fråga bara en gång, och genast efter varje fråga ska du välja det svarsalternativ som passar bäst i sammanhanget. Titta på fråga 16.
God kväll och välkommen till kvällens sändning av radioprogrammet Djur och Natur. Telefonnumret till oss i studion i Borgå är 155-300. Här kommer det första samtalet. Hallå, hallå.
Är det jag nu?
Jo.
Jo, det är Albin. Sundqvist. Sundqvist, jo. Jo, är mitt namn. Jag skulle fråga om de där snabba, små silverglänsande djuren som jag har i mitt badrum. Ska man spola ner dem? Eller ta livet av dem? Eller vad ska man göra?
Jaha, de där. De kallas silverfiskar. På latin heter de lepisma. De trivs i fuktiga badrum, men de gör ingenting illa.
Jaha,
Pisma.
Lepisma, ja. Jaha. Jo, jag förstår.
Ja, därför skulle jag rekommendera att ni inte gör någonting alls, utan behandla den som gamla bekanta. Låt den vara där i lugn och ro.
Jaha.
Ja.
Jaha. Tack så mycket.
Tack.
Svara på 16, titta på 17 och 18.
Och nu till följande samtal. Hallå, hallå. Här är Djur och Natur.
Jo, hej. Det är Harriet Andersson från Lovisa. God afton.
God afton.
Jo, jag var med om laxfiske under veckoslutet, men någon lax fick vi nog inte.
Ja.
Men vi fick en konstiga fisken, en nebbjedda. Och ingen av oss hade sett en sån förut.
Åt ni upp den?
Ja, vi rökt den och... Men den smakade inte så bra, så vi gav den till grannen som har en katt.
Oj då. Fiskälskare tycker att det är en verklig delikatess. Blev ni rädda när ni såg det gröna skelettet?
Ja, lite underligt såg det nog ut. Är det en vanlig fisk?
Det kan man nog inte säga, men just nu tycks det finnas ganska mycket näbbgäddor. Många människor tror att fisken är giftig, men det är den inte. Den smakar faktiskt mycket bra som kokt. Ni vet kanske inte att näbbgäddan är en rovfisk. Det ser man ju faktiskt på kroppsformen.
Jo visst. Ja, det var nu det här jag ville veta. Jaha. Då. Och tack ska ni ha för ett trevligt program.
Tack, tack.
Svara på 17 och 18. Titta på 19 och 20.
Jaha, här kommer redan då vårt sista samtal för idag. Hallå, hallå.
Fru Nyberg.
God afton.
Jag skulle vilja veta om flugor. Det finns så mycket flugor inne i min lägenhet. Finns det en ny ras?
Det är svårt att säga när det finns tusentals olika flugarter.
Jo, men de här kommer in genom fönstret och flyger liksom åttor i luften. Jo, tätt ihop och du har alla möjliga konster för sig.
Många arter flyger i sådana där cirklar. Ja, farliga är flugorna garanterat inte och de suger inte blod.
Nej, det förstår jag ju nog. Jag vet nog att ni inte tycker om det. Alltså, jag har sprutat gift på dem, men det hjälper inte.
Jaha, det är väl nog bara att strunta i flugorna och njuta av sommaren. Jo, tack för samtalet.
Jaha.
God afton.
Jo, no, god afton, jo.
Svara på 19 och 20. Och nu följer del 3b. Du får först höra tre meddelanden på en telefonsvarare. Du får höra meddelandena bara en gång. Välj det bästa svarsalternativet genast då du har hört frågan. Titta på fråga 21.
Hej! Du har ringt till Kalles och Lottas telefonsvarare. Tyvärr kan vi inte svara just nu, men lämna gärna ett meddelande efter ljudsignalen så tar vi kontakt senare. Hej och tack för att du ringde.
Svara på 21. Titta på 22.
Ni har kommit till resebyrå Amadeus
För tillfället har vi problem med våra datorer och bokningssystem. Var god och återkom i eftermiddag.
Svara på 22. Titta på 23.
Det här är Sparbankens automatiska kundtelefon. Alla linjer är upptagna för tillfället. Var god dröj så tar vi ert samtal om ett ögonblick.
Svara på 23. Och nu fortsätter del 3b. Nu får du höra två meddelanden i högtalaren på en flygplats. Du får höra dem bara en gång. Välj igen det bästa svarsalternativet genast då du har hört frågan. Titta på fråga 24.
Giv akt. Alla passagerare med avgång SAS 597 till Göteborg. Planet är försenat med 2 timmar på grund av ett tekniskt missöde. Vi ber passagerarna att ta kontakt med informationen i transithallen.
Svara på 24. Titta på 25.
Sista utrop avgång SAS 894 till Stockholm. Utgång 5. Vi upprepar. Sista utrop avgång SAS 894 till Stockholm. Utgång 5.
Svara på 25. Här börjar del 4 som för oss till Berlin. Du får först höra texten i sin helhet, därefter i 5 delar. Efter varje del har du ungefär 1 minut på dig att skriva ett svar på finska.
Poliserna och politikerna i Berlin är i konflikt med varandra. Orsaken är att poliserna kräver att alla politiker som har flyttat till den nya huvudstaden ska följa samma trafikregler som alla andra medborgare. Som att stanna för rött ljus och parkera bara när det är tillåtet. Polisen ser alltså inte mellan fingrarna när det gäller brott mot trafikreglerna, vilket politikerna har svårt att acceptera. På det här sättet behandlar man verkligen inte personen som sitter i förbundsdagen, dundrar en av representanterna från Bayern. Vi känner oss jagade av poliserna, klagar en annan. Polisledningen i Berlin anser att det är bra att poliserna behandlar alla lika. Däremot är ledningen mindre nöjd med det som pressen skriver om stadens poliser. I dagstidningarna har berlinarna nämligen kunnat läsa att poliserna är både lata och feta. De sitter i sina polisbilar och äter orkar inte ens stiga ur bilarna, även om det skulle behövas. Polischefen håller med om kritiken. Polisernas kondition är inte vad den borde vara. Han kräver därför reformer. Hittills har poliserna tränat bara 20 timmar per år i träningslokaler eller motionsspår. Men nu ska siffran höjas till det dubbla. Och alla poliser ska ha intyg på att träningen har gett resultat. Den polis som väger mer än 30% för mycket sätts omedelbart på bantning. Till reformerna hör också ett konditionstest. Den polis som inte klarar testet, det vill säga att springa 3 kilometer utan att vila, får se sig om efter ett annat arbete, säger polischefen. På polisernas fackförbund är man upprörd över de planerade reformerna. Det finns inte tid för allt det nya, för redan nu lider polisen brist på personal. De nya kraven kan leda till att allt färre söker sig till polisutbildningen, vilket skulle vara en katastrof, framhåller fackförbundet. Men det allra tråkigaste är att man med de nya kraven kränker individens rättigheter.
Nu får du höra texten i 5 delar. Titta på fråga A.
Poliserna och politikerna i Berlin är i konflikt med varandra. Orsaken är att poliserna kräver att alla politiker som har flyttat till den nya huvudstaden ska följa samma trafikregler som alla andra medborgare, som att stanna för rött ljus och parkera bara när det är tillåtet. Polisen ser alltså inte mellan fingrarna när det gäller brott mot trafikreglerna, vilket politikerna har svårt att acceptera. På det här sättet behandlar man verkligen inte personer som sitter i förbundsdagen, dundrar en av representanterna från Bayern. Vi känner oss jagade av poliserna, klagar en annan.
Svara på A, titta på B.
Polisledningen i Berlin anser att det är bra att poliserna behandlar alla lika. Däremot är ledningen mindre nöjd med det som pressen skriver om stadens poliser. I dagstidningarna har berlinarna nämligen kunnat läsa att poliserna är både lata och feta. De sitter i sina polisbilar och äter, orkar inte ens stiga ur bilarna även om det skulle behövas.
Svara på B. Titta på C.
Polischefen håller med om kritiken. Polisernas kondition är inte vad den borde vara. Han kräver därför reformer. Hittills har poliserna tränat bara 20 timmar per år i träningslokaler eller motionsspår. Men nu ska siffran höjas till det dubbla. Och alla poliser ska ha intyg på att träningen har gett resultat. Den polis som väger mer än 30% för mycket sätts omedelbart på bantning.
Svara på C. Titta på D.
Till reformerna hör också ett konditionstest. Den polis som inte klarar testet, det vill säga att springa 3 kilometer utan att vila, får se sig om efter ett annat arbete, säger polischefen.
Svara på det. Titta på E.
På polisernas fackförbund är man upprörd över de planerade reformerna. Det finns inte tid för allt det nya, för redan nu lider polisen brist på personal. De nya kraven kan leda till att allt färre söker sig till polisutbildningen, vilket skulle vara en katastrof, framhåller fackförbundet. Men det allra tråkigaste är att man med de nya kraven kränker individens rättigheter.
Svara på E. Och nu är provet slut. Nu har du ännu ungefär 8 minuter på dig att kontrollera dina svar och att svärta ovalarna i svarsblanketten. Hej då!